Inslag 1. Du kan ha glaukom utan att veta om det.
Christer Ljungstedt, du bor med utsikt.
Ja, det gör jag. Även om jag ser jättemycket av den, så det gör vi. Danvikstrand heter det här och sen så är det ihopkopplat med Saltsjökvarn.
När man tittar ut här nu så då ser jag ju, nu ska vi se här.
Valdemarsudde ser jag.
Valdemarsudde och ja. Gröna lite längre bort ja, också. Ja. Men du ser inte det?
Nej, inte. Det är suddigt allting. Jag har långt gången glaukom och sen så har jag problem med hornhinnan. Så det är den som skapar dimman, då, hornhinnan.
Din ögonsjukdom hänger ihop med det som du arbetar med?
Ja, men ideellt ja. Jag har i glaukomföreningen i Stockholm. Jag ska gå ner för trappan här.
Okej. Du är ordförande i glaukomföreningen i Stockholm.
Ja, stämmer bra det sedan ett antal år tillbaka.
Vad är ni gör för någonting?
Vi jobbar ideellt för att bland annat informera om glaukom. Och sen så är det ju också för våra medlemmar att de ska få information om vad som händer med forskning och alla grejer kring glaukom och likadant. Att vi har glaukomcaféer där vi träffas kanske 20-25 stycken och där man kan träffa andra som är i samma situation som en. Och sen har vi ju föreläsningar med både forskare och läkare och sådana saker. Så att vi bygger upp program för varje termin så att, för alla våra medlemmar.
Är det här en patientförening?
Det stämmer bra det.
Svenska glaukomförbundet, SGF, har funnits sedan 1999. Det finns en förbundsstyrelse och 16 regionala föreningar runt om i landet. Och de ger också ut tidningen Ögontrycket med 4 nummer om året. Idag är de runt 5000 medlemmar. Glaukom eller grön starr är en ögonsjukdom som drabbar synnerven, oftast av för högt ögontryck, och som ger fläckvist synbortfall och kan leda till blindhet. Föreningen vill vara stöd både för drabbade patienter och anhöriga, men de stödjer också forskning och jobbar intressepolitiskt, både mot regioner och nationellt med till exempel en körkortsfråga. Att personer som fått körförbud på grund av synfältsbortfall ska få göra ett praktiskt körprov.
Sen jobbar ju också både vi på regional nivå men också då förbundet på nationell nivå jobbar ju också mot politikerna. Och vi är ju då helt obundna som man säger partipolitiskt utan det gäller att påverka politiken i sin helhet. Och det här är ju en av de stora sakerna för förbundet. Det har ju varit bland annat körkortsfrågan som förbundet lyckades driva ända upp till ministernivå. Och där man nu har då ändrat regelverket när det gäller synfält och lite sådana här saker som var väldigt stela i Sverige jämfört med övriga Europa. Sen jobbar vi ju då mot sjukvården, till exempel om vi tar nu i Stockholm, vi jobbar ju mycket mot regionen och har möten med dem. Och sen i våran förening, vi är ju med i brukarrådet på Sankt Eriks ögonsjukhus. Så att där har vi ju möten regelbundet med dem tillsammans då med Synskadades Riksförbund och eller Stockholmsavdelningen och Syncentralen i Stockholm.
Christer Ljungstedt upptäckte sin glaukom 2006. Precis som många andra visste han inte om att han hade sjukdomen. Man uppskattar att runt 300 000 människor i Sverige har glaukom men att runt hälften inte vet om det. Man behöver inte ha några symptom som man märker av direkt.
Jag var hos min optiker, det här var 2006 då. Och jag skulle fixa till mina sportglasögon, jag spelade mycket tennis då. Och då sa han, ska vi ta kolla trycket? Och ja, visst, jag brukade göra det men inte med någon regelbundenhet. Och rent ärligt, jag hade ingen aning om vad glaukom var. Men då gjorde han det och sen så höll han på att skruva och vrida länge och väl. Och sen sa han, du Christer, jag får ingen ordning på det här. Och då var hans kollega, hennes man var ögonläkare då på Sankt Erik. Så de ringde dit. Och då sa de direkt att jag skulle in direkt till akuten. Så jag tog bilen och körde in till akuten. Och de tog in mig där och tog tryck och så vidare och då visade det sig att då hade jag ju på höger öga 57 tryck och på vänster 75. Så de undrar hur jag överhuvudtaget stod på benen och sa nej, jag körde hit.
Och så. Det vanliga trycket som man ska ha då är?
Ja, någonstans. Man brukar väl säga lite tillyxat då, mellan 10 och 20. Men det är ju individuellt. För någon kan 22 också vara helt okej.
Så du märkte inte att du hade jättehögt tryck i ögat, alltså mycket ögonvätska då som måste ju nästan spränga ögat där inne? Ja, det kan göra väldigt ont.
Ja, det gjorde inte ont. Det kändes ingenting. Och det problemet är att jag vet ju inte hur länge jag har gått, för jag kommer inte ihåg hur länge det var innan jag var hos optiken innan. Så jag kan ju ha gått ett halvår, jag kan ha gått ett år. När jag verkligen upptäckte det eller liksom fick effekt av det, det var ju för 10 år sedan. Och då jag slutade köra också. För då hade vi min syster och min mor bor uppe i Hälsingland, och då hade vi Yvonne och jag varit uppe där. Och sen på hemvägen så lite innan Uppsala så sa Yvonne liksom att nu kör du in här och så stannar du där. Och så byter vi plats. Sen har jag inte kört sedan dess.
Men kommer du ihåg det, hur det var?
Ja, det var ingen höjdare. Det var det inte. Men jag insåg ju när Yvonne liksom reagerade på att det inte var trafiksäkert, om man säger så. För det upplevde jag inte själv. Då förstod jag att då var det läge att sluta. Och sen tog de upp det på ögonkliniken sen då, nästan ett år senare. Så var det någon som frågade, har ni pratat om bilkörning och körkort och sånt där? Nej, nästan inte. Nej, så, och de visade här att jag hade tappat nederfält och att jag borde inte köra bil. Men då kunde jag ju säga det, att jag har inte kört på ett år, så jag tog det frivilligt så att säga.
Kunde du acceptera det så där med en gång?
Nej. Jag gjorde det, men det är ju fortfarande idag. Det är en av de grejerna som jag tycker är ruttnast, om man nu ska uttrycka det så. Men jättetrist att man inte kan köra bil. För dels så var det ju mycket mer praktiskt. Och sen tyckte jag det var roligt och skönt att köra bil, framförallt långkörningar och sånt där. Så att, och då är man helt beroende av att Yvonne kör då. Och åker vi då långt så tidigare kunde vi liksom bytas om, men det går ju inte idag. Så att, nej, den har jag lite svårt för. Men jag har inget val.
Idag har Christer ingen syn på vänster öga och lite på höger. Det finns olika ingrepp man kan göra för att fördröja glaukom, men sjukdomen är kronisk och går inte att bota, utan mer att hålla i schack. I sitt arbete i glaukomföreningen åker han bland annat runt och håller föredrag för medlemmar om sjukdomen och hur det påverkar ens eget och familjelivet.
Det är ju en anhörig sjukdom. Så att, jag menar, som för Yvonne, hon får göra mycket.
Yvonne sitter här i en soffa mitt emot oss.
Ja, min hustru då, och hon sitter även med då i styrelsen i Glaukomföreningen i Stockholm.
Hur länge ni har levt med det här nu i 20 år. Mm. Så hur har det påverkat dig, Yvonne?
Jo, det är klart ganska mycket. Mycket, ja, dels bilkörningen. Det var ju enklare när vi var två som kunde köra bil. Dels när vi körde långt eller vi var utomlands och skulle köra bil och så. Ja, mycket som inte Christer kan göra idag som jag får göra.
Vad är det?
Ja, han är inte så bra på att skruva med skruvar och sånt numera.
Laga mat och sånt? Vardagsgrejer?
Ja, mycket vardagsgrejer gör jag.
Nu ska jag vara ärlig och säga att jag har aldrig varit bra på det. Jag var en riktig fena på att laga mat, så att... Även när jag såg så var jag rätt dålig på det.
Försöker du ändå göra så mycket som möjligt trots att du inte ser så bra?
Ja, alltså, det är ju den här stora utmaningen. Det är ju att vill själv, kan själv. Det sitter djupt. Och det har jag alltid gjort även innan jag blev synskadad. Men idag så inser jag att vissa länge, jag får faktiskt ge upp och be om hjälp. Och samtidigt lite grann som Barnberg säger, det är ju likadant åt andra hållet också, att omgivningen inte trycker på en, utan man får försöka. Men det är ju ganska tålamodsprövande i vissa lägen för omgivningen. Och där har jag lite grann insett att jag får ge upp lite tidigare och liksom ta emot hjälpen.
Vad är det som du, ta ett exempel på när du säger det här vill jag göra själv och så har du hållit på länge men inte velat släppa?
Ja, det har varit bland annat vi har målat om. Och första varvet har kanske gått hyggligt. Inte bra, men hyggligt. Andra varvet är helt omöjligt. Så då det blir inget bra.
Blev det målat på taket, på listerna? Och liksom...
Ja, lite så. kan man väl säga. så att, ja, vi har lagt ner det. Det är jag som målar. Nu har jag målat mycket i mina dagar.
Om du ska vara helt ärlig, kan han göra lite mer än vad han gör?
Den var... ja, det skulle han nog egentligen. Sen är väl jag inte så tålmodig, utan jag griper in, går in lite snabbt ibland. Nej, det är bättre jag gör det. Så, bort.
Vad tänker du om det då, att du går in lite snabbt där?
Ja, men jag är sån. Jo, man får väl... Jag får försöka lugna ner mig lite ibland och låta honom försöka. Det är ju så det är. Då får jag gå därifrån. Annars blir jag bara irriterad.
Kan du ta ett exempel? Vad är det för något som du måste gå ifrån och inte palla och titta på?
Vi hade en sån där skåp, köksskåp som liksom snurrar där inne. Och där hade det fastnat någonting där. Och då skulle Christer skruva isär det där. Och det skulle han göra. Och då var jag tvungen att gå därifrån. Sen gav han upp, så då kunde jag skruva. Så då löste vi det.
Hur har det här beroendet påverkat din självkänsla? Om det har det?
Nej, jag tycker inte det har det. Därför att, vad ska man säga... Många tycker det, jag menar, jag använder gärna hjälpmedel och sånt där, och jag menar, när jag är ute och går själv och på stan och även när vi går tillsammans så använder jag ju vitkäpp till exempel, och det vet jag när jag gick på syncentralen då för massor, många år sedan. Efter första dagen så fick jag låna med en käpp och ut och testa det. Det var ju fantastiskt, det var ju som liksom sesam öppnade ungefär, folk flyttar på sig och allting sånt där. Så jag sa det till mina kurskamrater då dagen efter, ni måste ju prova det här. Nej, jag ser ju inte, jag är inte blind och liksom, och så någon som hade tunnelseende och ramlar massa gånger, tycker det är bättre att gå och ramla så då? Jag menar, det är ju inte skämmigt att se dåligt, och det tror jag, har varit ute och pratat om det också lite allmänt, just det här att det är liksom, du är inte dålig eller liksom någon, att vara sjuk eller liksom i det här fallet då vara synskadad, det är inget att skämmas för. Det är inget, jag kan inte ro för det. Det är liksom inget jag har dragit på mig för jag har gjort dumheter eller någonting sånt där på något sätt. Så att jag tror att man ska tänka på det, att det, och det finns så mycket hjälpmedel på olika sätt som man kan använda, och jag brukar propagera för det, att börja använda synhjälpmedel innan det har liksom blivit allt för dåligt, för då känner man till grejerna. Man kan tycka, visst, en vit käpp, det är väl kanske inte så jättekonstigt, men det finns ju massa olika typer av hjälpmedel som man behöver träna in sig på helt enkelt. Det finns mycket, menar, tekniska hjälpmedel idag som man får lite lära sig, och då är det bra att liksom kunna det när det har blivit tillräckligt dåligt som man måste ha det hela tiden.
Vilka hjälpmedel använder du förutom vitkäpp?
Jag har bland annat så att exempel, om man ska läsa ett dokument, vilket man ju läser ganska mycket sådana när man är engagerad i en förening så här, så blir det väldigt jobbigt att ha ett förstoringsglas. Jag kan läsa en text med förstoringsglas, men att hålla på att föra det så här, man blir nästan illamående till slut. Det blir jättejobbigt. Och då har jag någonting som heter en lässkärm, en CCT-skärm. Jag har någonting som heter en Orcam. Det är som en kamera, och de hjälper bland annat hemma i skafferiet och såna här saker, där man då tar en bild och sen läser den upp vad det stod på den här förpackningen då.
Yvonne ledsagar ofta Christer, men de har också lärt sig utvecklare med hjälp av ett hjälpmedel.
Liksom hela det här med ledsagning, det var inte heller givet från början. För att vi tycker om att göra såna här long weekends resor till olika städer i Europa och sådär. Och då hade vi varit i Amsterdam, tror jag, i det fallet. Och var ute och gick här. Och då höll vi varandra i handen, för vi visste inte bättre då. Och hade visst i och för sig då vit käpp, men då fick ju Yvonne hela tiden, ja, trottoarkant ner och så vidare. Så när vi kom hem till hotellet på kvällen, och så tyckte jag, det här gick ju jättebra. Och Yvonne var ju totalt slut. För det blir ju ingen stabilitet att hålla varandra i handen då. Och då så sa hon på syncentrum, men då ska ni ju gå en sån här ledsagarkurs, och det gjorde vi. Och då blev det ju lite annat. Men då har det ju blivit mycket lättare. Och det är då som det här med liksom det här handtaget. Är man ute en hel dag och går omkring, då är det rätt skönt för Yvonne att inte ha jag som kniper hennes arm hela till armbåge hela dagen.
Men vänta, hur hänger den, Yvonne, Lisa?
Ja, det är det som en blodtrycksmanschett kan man jämföra med, som du sätter fast. Och sen är det ett litet handtag där. Ja, det är väldigt check, orange, skrikig färg. Sådär. Men det är nog bra.
Vad får du ut av att vara med i föreningen, och också du är en av dem som driver den? Jag tänker med tanke på att du också träffar andra som också har samma sjukdom som du.
Det är väl roligt om man alltså det är ett visst tillfredsställelse det här, man känner att man har hjälpt någon, tycker att nu har de fått lite bättre information, eller bara det att man pratar med dem och man beskriver saker, och kan man överföra någon typ av kunskaper eller erfarenheter, så att säga, så märker man ofta, många blir väldigt glada när man gör det. Det brukar bli väldigt bra respons, och folk tycker det är kul och ställer massor av frågor. Och det är roligt. Det är, jag har sagt det, jag har liksom en liten andra karriär här nu i princip, och ut och hålla föredrag. Men det är jättekul.
Du har hört Christer Ljungstedt, ordförande i Glaukomföreningen Stockholm, och Yvonne Ljungstedt.